har vi hunnit till det 11:e kapitlet. Har Israel någon framtid? Vi lever i en tid och i en generation där den lilla nationen Israel står mer i rampljuset än någon annan enskild nation i världen. Det är ganska intressant. Händelserna i och omkring Israel har världspolitisk intresse och betydelse. Och knappast en nyhetssändning går utan att någonting nämns om detta lilla land och detta lilla folk. Kriget 1973 utlöste användandet utav vår tids mäktigaste vapen, oljevapnet. Och även om fred i dagarna har stiftats mellan Israel och Egypten, så synes Palestinafrågan lika olöslig som någonsin. Och antisionismen och antisemitismen utbreder sig, och terrorismen hör till vardagen mer eller mindre i nationen Israel. Och många judar upplever idag liknande antijudiska och judehatiska stämningar som i krigets Nazityskland, och som fick såna oerhört tragiska följder för just detta folk. Bibeln har alltid förutsagt att vad som händer i Jerusalem kommer att ha återverkningar på en hel värld. Bibeln har alltid sagt att vad som händer med detta lilla folk kommer att ha återverkningar för en hel värld. Ursprungligen gavs löfte till Abraham i första Mosebok 12. Och där heter det i slutet av löftet: Abraham, i din säd, i dina avkomlingar skall välsignelse tillfalla en hel värld. Men det heter också: dem som välsignar dig skall vara välsignade, men dem som förbannar dig skall vara förbannade. Enligt löftet till Abraham skulle alla släkter på jorden bliva välsignade i Abrahams säd. Och vi lever i uppfyllelsen utav detta löfte i vår tid, allt sedan det hände för snart 2000 år sedan, att en man av Abrahams säd och Davids släkt och Judahus dömdes till döden i Jerusalem och korsfästes utanför dess portar. Men hans död var Guds sons död till frälsning, försoning för världens synd. Och miljoner människor från alla nationer, släkten, folkslag och stammar och tungomål har sedan dess genom historien utöver världen skattat sig lyckliga och välsignat sig i hans död och uppståndelse. Försoningens budskap har gått ut ifrån Jerusalem allt sedan den första pingstdagen. Hans fridsrike har upprättats i alla de människohjärtan som i tro tagit emot honom. Men det folk genom vilket han föddes in i historien har tagit avstånd ifrån honom. Medan människor utöver hela världen skattar sig lyckliga i Kristus, står Israel där idag som ett folk betraktat utanför frälsningens välsignelse, trots att det var genom dem som Guds son föddes in i historien. Och trots att det var genom dem som Gud ursprungligen slöt sitt förbund och gav dem de underbara löftena om en kommande frälsning och en kommande fridsförste. I det 11:e kapitlet av Romarbrevet så börjar det för Paulus med frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Har han glömt bort sitt eget folk? Har han förkastat dem för gott? Har löftena till Israel blivit ogiltigt förklarade? Paulus omedelbara svar: bort det. Alls inte. Helt otänkbart. På intet sätt. Och i det 11:e kapitlet kommer nu Paulus att förklara, för det första, att Israels förkastelse inte är fullständig. För det andra, att Israels förkastelse har gudomliga syften. Och för det tredje, att Israels förkastelse inte är slutgiltig. Israel har faktiskt en framtid. Halleluja. För det första, Israels förkastelse är inte fullständig. De första 10 verserna. Bevisföringen börjar med att Paulus pekar på sig själv. Jag, Paulus, är ju ett levande exempel på att Gud inte fullständigt har förskjutit sitt folk. För jag är ju själv en israelit. Jag är en jude. Jag är inte en proselyt. Jag är född som en israelit. Jag är av Abrahams fysiska säd. För det andra, jag är en benjamit. Jag tillhör den stam som förblev Judas stam och Davids hus troget när nationen splittrades på 930-talet före Kristus. För det andra, så har Gud alltid haft en kvarleva åt sig under hela historien. Hur var det på Elias tid? En tid av avfall. En tid då konung Ahab regerade i Israel. Och det heter om Ahab att han gjorde mera ont i Herrens ögon än någon annan konung som hade varit före honom. Han lät bygga Baals tempel och bygga upp Baals altaren och tillbad Baal. Och han byggde också Aseran, en slags kultsymbol åt fruktbarhetsgudinnan Astarte. Och han gifte sig med en avgudaprästs dotter som hette Isabel. Och när hon kom till nationen Israel så lät hon döda och utrota Herrens profeter. Men vid sitt eget bord bjöd hon 450 Baals profeter och 400 profeter åt Aseran att sitta ner och äta. Hon understödde en falsk religion i Israel och såg till att den blev spridd ibland folket. Och Elia är den enda som är kvar av Herrens profeter och ensam får han träda upp emot hundratals falska profeter på Karmelsberg, som ni vet, i första konungabokens 18 kapitel. Men efter segern på Karmelsberg så får Elia fly för Isabels vrede. Och det, när han gömmer sig där borta i en grotta så klagar han till Gud, som här är återgivet i vers 3, och säger: Herre, de har dräpt dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag alena är kvar. Det finns bara jag kvar, och nu står de efter mitt liv också. Men det var inte riktigt sant. Gud hade även på den tiden bevarat åt sig en kvarleva på hela 7000 som vägrat böja knä för Baal. Elia visste inte om att det fanns så många. Han trodde han var ensam kvar som tillbad Gud och som vägrade böja knä för Baal. Inte alls, sa Gud, jag har faktiskt 7000 som jag har bevarat åt mig. Och så har det varit i alla tider. Gud har bevarat åt sig en kvarleva. Än här, än där, spridda ut ibland folket, fanns det människor som med hängivet hjärta stod fast i sin tillbedjan av himmelens Gud och vägrade att böja sina knän för en avgud. Och så är det också idag, säger Paulus, för det tredje i vers 4 och 5. Också idag har Gud en kvarleva åt sig. Han hade det på Elia tid, trots att det var en tid av totalt avfall nästan i nationen. Men även i vår tid, säger Paulus, så bevisar Gud att Israels förkastelse inte är fullständig. Det är ju många judar som har kommit till tro utöver hela romarriket. Tusentals och åter tusentals judar tillhör Kristi församling. Ja, på Paulus tid var det ju massor av judar som var troende. I alla församlingar utöver romarriket fanns det judiska inslag. Och Paulus hade ju alltid för vana att först gå in i en synagoga när han kom till en ny stad och där predika evangeliet först och främst för juden, för att sedan också gå till greken, så att säga. Och vet ni, det är en mycket intressant företeelse som vi har att iakttaga i våra dagar, nämligen den att vi lever i en tid då judar på nytt börjar söka sig till Jesus Kristus. Och detta saknar motstycke i kyrkohistorien allt sedan den första församlingens tid. Vi lever idag i en tid då det förekommer en väckelse bland judarna och speciellt ibland unga judiska människor. I Amerikas förenta stater finns det idag en rörelse som kallas The Jews for Jesus Movement. Det vill säga judar för Jesus-rörelsen. Och det är en väckelse som går fram ibland judeungdomar. Och man räknar sig omkring 100 000 frälsta judiska ungdomar i denna rörelse. Och det finns många Jesuskommuniteter som ni vet i Amerika. Och man vet att i 195 av dessa Jesuskommuniteter så ingår en stor del judar. Så vad vi ser idag, mitt framför våra ögon, det är en väckelse bland judafolket som saknar motstycke allt sedan den första kristna tiden. Och det är mycket intressant. Det verkar som att i den judiska världen man börjar vakna för vem Jesus är. Och jag ska avsluta min predikan idag med att peka på att detta möjligen är ett tidstecken som bådar den tid då Israel som nation på nytt ska ropa efter sin Messias. En studerande vid den skola som jag gick på tog en gång upp ett par liftare i sin bil när han skulle färdas genom några stater i Amerika. Och dessa var två judiska ungdomar, en pojke och en flicka. Och efter en stund samtal så sa han: jag ska spela ett band här, jag håller på att lyssna till ett bibelstudium. Och det råkade vara ett bibelstudium hämtat ifrån Romarbrevet och som handlade om det judiska folkets plats i Guds plan i historien. Och han trodde att de inte alls skulle vara intresserade. Han lyssnade för sin egen skull, så han hade inte ljudet på så högt. När han hade spelat detta band som kanske tog en 30-40 minuter så sa flickan: hörru du, skulle du kunna vilja spela det bandet igen? Han spelade en gång till. Och hon bad: skulle du vilja spela det en gång till? Och hon blev så nyfiken. Står det sådana saker om mitt folk i Guds ord, i Nya testamentet? Och hon bad honom berätta mer. Och han fick berätta för dessa två ungdomar om Jesus Kristus, om vem han var och vad han hade kommit att göra för oss människor. Och i bilen så överlämnade dessa två unga judiska människor sina liv i Herren Jesu händer och betraktade sig sedan den dagen som fullständiga judar, som äkta judar, som sanna judar, som Messias troende judar. Det är märkliga saker som just nu håller på att hända i den judiska världen. Till stor förtret visserligen för de ortodoxa judarna och de judiska myndigheterna i Israel, som nästan har försökt lagstifta för att förhindra kristen evangelisation, åtminstone i landet Israel. Men allt detta visar framför våra ögon idag att Israels förkastelse inte är fullständig. Judar blir frälsta idag mer än kanske någonsin tidigare sedan den tidiga kristna församlingen. Vi kanske inte skulle kunna tro det eftersom det står i slutet av 10:e kapitlet: men om Israel, säger Herren, hela dagen har jag uträckt mina händer till ett ohörsamt och gensträvigt släkte. Och de hade ju förkastat sin Messias när han kom och erbjöd sig till nationen. De hade korsfäst honom och dödat honom. Men nu blir juden frälst på samma villkor som hedningen genom tro på Jesus Kristus. Ja, bara av nåd, säger Paulus. Det finns en kvarleva även idag i kraft av utkorelsen som skett av nåd. Men har den skett av nåd så har den icke skett på grund av gärningar. Vers 6. Annars vore nåd icke mer nåd. Du ser, gärningar och nåd kan aldrig samexistera som grund för frälsningen. Vers 7-10 säger han sammanfattningsvis så här: de av nåd utvalda judarna har erhållit en rättfärdig ställning inför Gud genom sin tro på Kristus. De andra judarna har blivit förstockade på grund av sin otro. Gud har överlämnat dem åt en sömnaktighetens och blindhetens ande, så att de inte kan inse att Jesus verkligen var den sanne Messias. För det andra, den andra huvudpunkten idag: Israels förkastelse hade gudomliga syften. På något sätt ingick det lika som i Guds plan. Och Gud tänkte inte tillåta Israels förkastelse att jäcka hans plan, utan även detta vänder han till en välsignelse. Så att det står i vers 11: men genom deras fall, Israels fall, har frälsningen kommit till hedningarna. Så har frälsningen kommit till hedningarna. Om ni lyssnade tunga röster så sjöng de om just den här liknelsen som Jesus berättar i Matteus 21. När det står, ja, det är egentligen 22 kapitlet, inbjudan till bröllopet, ni vet. Men det är många tackade nej på grund av att de var så upptagna av annat. Och en del andra grep tjänarna och misshandlade och dräpte dem. Då blev konungen vred och sände ut sitt krigsfolk för att förgöra dråparna. Därefter säger han till sina tjänare: bröllopet är tillrätt, men det som vore bjudna vore icke värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjuden till bröllopet alla som ni träffar på. Det först bjudnas vägran att komma innebar att kallelsen gick ut till en hel värld. Och Jesus säger i det 21 kapitlet av Matteus, slutet där, 42-43: den sten som byggningsmännen förkastade, den sten, det vill säga som Israels ledare förkastade, den har blivit en hörnsten, en grundsten för församlingen. Därför säger jag er att Guds rike ska tagas ifrån er, Israels folk, och givas åt ett folk som bär dess frukt, församlingen. Dessutom, hedningarnas frälsning, enligt vers 13 och 14 i det 11 kapitlet, kan i sin tur tjäna till att väcka judarna till avund, så att de därigenom möjligen börjar söka frälsningen också för sin egen del. Åtminstone menar Paulus att detta var ett starkt motiv för hans eget apostlaämbete bland hedningarna. Jag högaktar mitt apostlaämbete, säger han. För han tänkte så här tydligen också: om jag genom mitt apostlaämbete bland hedningarna kan vinna hedningarna för Kristus, så kanske jag därigenom kan reta judarna till avund, så att också de börjar söka frälsningen, så att också de får uppleva detta underbara som frälsningen innebär. Ni ser, Paulus, han hade ju så nöd för sitt eget folk, så han bad ju och kände en ständig smärta och vånda över judarnas situation. Och han var beredd till vilket offer som helst och vilka metoder som helst, naturligtvis med rent samvete, men om möjligen också att kunna reta dem till avund och provocera dem att söka frälsningen, när de såg hur lyckliga hedningarna var i sin tro på Jesus Kristus. För det tredje så hade Israels förkastelse till syfte att ge en föraning om vilka oerhörda välsignelser världen ska erfara när Israel erkänner Jesus Kristus som Messias. För som Paulus nu säger i vers 11: om redan deras fall har varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulltalighet bliva? Och i vers 15: om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad ska då inte deras upptagande ha med sig, om inte liv från de döda? Vad Paulus menar att om Israels förkastelse av Kristus har medfört sådana välsignelser som vi här idag till exempel skördar, vad ska då inte Israels återupprättelse medföra? Ännu större välsignelser och ännu mera omfattande välsignelser. Ja, detta ingår i Guds plan, mina vänner. Av Israels förkastelse vänder han till en välsignelse. Vad ska han då inte kunna göra med Israels återupprättelse? Och detta är vad Gamla testamentet går ut på i sina löften till Israel. När Israel erkänner Gud och vandrar i lydnad inför Gud, då ska välsignelse strömma ifrån detta folk ut över en hel värld. Inte förrän det blir fred och frid i Jerusalem kan det bli fred och frid på jorden. För det fjärde, Israels förkastelse skulle tjäna till att varna hedningarna för att visa förakt eller högmod gentemot Israel. Det är vers 16 till och med 24. Och vad Paulus här säger, det är: kom ihåg, du hedning, att du av naturen inte hörde till trädet, utan att du bara har blivit inympad. De borthuggna grenarna, det är det otroende Israel. De inympade grenarna, det är de troende hedningarna. Paulus tar en gammaltestamentlig symbol för nationen Israel, nämligen olivträdet. Och han säger i vers 16 att om roten är helig så är också grenarna heliga. Och så vitt jag kan förstå så menar han med roten Israels ursprung, Israels begynnelse, som är personifierad i Abraham och patriarkerna som Herren utvalde och som är uttryckt i förbundet med Abraham. Det vill säga Israels ursprung var heligt. Och om ursprunget var heligt, det vill säga hade avskilts för speciella syften i Guds plan, så ska också resten avskiljas för Herren. Det innebär att Gud ska fullfölja sina heliga syften med Israel. De israeliter som i tro tog emot Kristus, de förblev kvar i trädet. Det träd som de av naturen tillhörde i egenskap av Abrahams fysiska avkomlingar. Och dessutom, de israeliter som inte trodde på Kristus, de bröts bort från sitt naturliga träd. Och istället, de hedningar som i tro tog emot Kristus, de inympades i trädet. De måste inympas nämligen därför att de av naturen inte tillhörde till det trädet, utan till ett vilt olivträd, eftersom de ju inte var Abrahams fysiska avkomlingar. Men då, menar Paulus, då finns det ju ingen plats för berömmelse. Ni har bara blivit inympade. Och det har ni blivit av nåd. Av nåd har vi fått komma in i det nya förbundets välsignelser. Fastän löftet ursprungligen och primärt gällde Guds folk i Israel. Och du har inte kommit in i olivträdet för att du var för mer än judarna. Så förhäv dig inte, säger Paulus i vers 20. Och ha inte högmodiga tankar, utan lev i ödmjukhet och fruktan. Det var bara för sin otros skull som det blev borthuggna. Och det är endast för din tros skull som du har blivit inympad. Och det är inte du som är roten. Tänk på det. Det är inte du som bär roten, utan det är roten som bär dig. Av nåd får du vara en gren i trädet. Det vill säga, det är välsignelserna av förbundet med Abraham, vidareutvecklat i det nya förbundet, som du har kommit i åtnjutande utav. Den saftrika roten, den njuter du utav. Välsignelserna av förbundet med Abraham, som är fullbordat i det nya förbundet, beseglat med Jesu blod. Den saftrika rotens välsignelser har blivit dina och mina av bara nåd. Men det är judafolket som i historien var ett Guds instrument för dessa välsignelser. Och det må vi inte glömma, så att vi skulle frestas att förhäva oss och förakta Israel för att de har förkastat Messias. Lägg märke till att löftena gavs judafolket. Kom ihåg att den bibel som jag hoppas du har med dig idag och håller i dina händer, varenda bok är skriven av en jude. Kom ihåg att det var judafolket som fick föra löftena fram i historien, och att det var genom detta folk som Messias föddes in i historien. Kom ihåg att Jesus själv alltså var en jude. Kom ihåg att de första evangeliska förkunnarna som gick ut över Judeen, Samarien och utöver romarriket var judar, frälsta av nåd. Och det vore dåraktigt av oss att inte förstå att vi står i en tacksamhetsskuld till det judiska folket för vad de har fått betyda för världen. Och de ska komma att betyda ännu mer för världen. För har redan deras förkastelse ändå kunnat bringa denna välsignelse, vad ska då inte deras återupprättelse innebära? Välsignelserna har kommit oss till del genom Abrahams fysiska säd. Men se alltså Guds godhet och stränghet, vers 22. Har Gud inte skonat de naturliga grenarna, så ska han heller inte skona dig om du föraktar hans godhet. Vi måste nämligen hålla fast vid Guds godhet. Israel hade förkastat Guds godhet. genom att förkasta evangeliet, som var det högsta och det yttersta uttrycket för Guds godhet. Att Guds son kom in i historien, det var Guds godhet personifierad. Gud har bevisat sin godhet till världen. Israel föraktade denna godhet och förkastade Messias. Därför har Israel som nation huggits bort ifrån Guds välsignelse. Men inte fullständigt. Troende judar strömmar in i Guds församling. Men detta ligger nu till grund som en varning för hedningarna. Det är bara genom er tro som ni får vara kvar. Och bara judarna, och om bara judarna tror, så blir de genast inympade igen. Istället för högmod borde vi vara tacksamma, mycket tacksamma och ödmjuka över Guds godhet mot oss. Men om vi upphör att besvara Guds godhet, kan vi snart finna att vi avhuggits från välsignelserna av Guds godhet. Guds stränghet måste då handla. Men Gud är inte otålig i sin stränghet. Gud är sen till vrede. Gud är stor i mildhet. Gud är långmodig. För han vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Guds godhet och långmodighet vill föra dig till bättring. Vill föra dig till bättring. Det läste vi i Romarbrevets andra kapitel, som du kommer ihåg. Föraktar du hans godhet, skonsamhet och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring? Men genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet samlar du över dig vrede, som ska drabba dig på vredens dag, när det blir uppenbart att Gud är en rättvis domare. Idag är hans godhet bevisad. Har du svarat på den än? Har du bevisat att du vill ta emot hans godhet genom att acceptera Jesus Kristus? Det yttersta beviset för hans godhet. En dag måste Guds rättfärdiga stränghet handla. Och om Gud inte skonade Israel, så skall han heller inte skona andra folk och hedna världen, om de föraktar Guds godhet uttryckt i evangeliets förkunnelse. För det tredje och det sista. Israels förkastande är inte slutgiltig eller permanent. Tvärtom. Israels framtida frälsning är absolut säker. Förkastelsen är bara temporär. Kom ihåg det, ni hedningar, menar Paulus. Jag ska säga er en hemlighet, säger han i vers 25. Förstockelse har visserligen drabbat en del av Israel och ska så fortsätta, men bara in till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Vad menar han? Jo, att förstockelsen hos Israels folk ska fortsätta till dess att hedningarna i Guds församling blivit fulltaliga. Sedan, säger han, ska hela Israel bliva frälst. Och detta bekräftar han nu och bevisar han nu med hjälp för det första av gammaltestamentliga skriftställen, som talar om att en förlossare ska komma och skaffa bort all ogudaktighet i Jakob. Vi må inte tro att Israel idag är en gudfruktig nation och som är där och skördar Guds välsignelse för sin gudfruktighets skull. Tvärtom, man är Guds frånvänd och man är fortfarande blind för vem Jesus Kristus är. Men en dag ska han komma, förlossaren, och skaffa bort denna ogudaktighet ur Jakob. Och när jag borttagit deras synder, så ska de få uppleva det förbundet som har ingått genom Jesu blod. Och också Israel ska komma in under det nya förbundets välsignelser, som du och jag idag åtnjuter. Jesus sa i Matteus 23 kapitel, efter det att han är vandrat eller ridit på åsnefålen in mot Jerusalem, men nu begråter han staden: Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeter och stenar dem som är att sända till dig. Matteus 23:37. Hur ofta har jag inte velat församla dina barn lika som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni har inte velat. Se, ert hus ska komma att stå övergivet och öde. Det ska bli tyst i landet. Men jag säger er, härefter ska ni inte få se mig in till den tid då ni säger Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Det har inte Israel som folk sagt ännu. Vi väntar på att Kristus ska återinträda som Sions förlossare i historien och upprätta sitt rike på jorden. Och det ska sammanfalla med Israels förlossning och med Israels erkännande utav Jesus Kristus som sin Messias. Och då ska nationen återupprättas. Jesaja jublar över denna sanning. Jeremia jublar över denna sanning. Läs det 31 kapitlet någon gång, ska du få se. På den tiden, säger Herren, ska jag vara alla Israels släkters Gud, och det skulle vara mitt folk. Jublen och glädjen i er i Jakob, höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Låt en lovsång ljuda. Ja, säger Herren, Jeremia 31:17. Det finns ett hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn skulle vända tillbaka till sitt land. Jag skall vederkvicka trötta själar, och alla försmäktande själar skall jag mätta. Och Jesaja 59 har citerats alltså här i Romarbrevet 11. Och så lägger han till ett annat bevis för att dessa löften är oryggliga. De grundar sig nämligen på Guds person. Det står i vers 29. Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Har han sagt detta, så skall han också sätta en ära i att fullborda det. Guds person är sådan att han inte kan ta tillbaka det han har lovat. Även om Israel har varit otrogen, skall Gud fullborda sina löften till denna nation. Denna tidsålder skall avslutas, mina vänner, med att Israel visserligen blir allt mer och mer pressat. Och under antikrists ledning skall hela jordens nationers fientlighet rikta sig mot detta lilla folk, som då skall vara det enda folk kvar i historien som framhärdar i att vilja vänta på himmelens Messias. Och Bibeln säger att en vedermöda skall förbereda Israel för sin Messias och få Israel att ropa efter honom, att längta efter honom. Uppenbarelseboken säger att 144 000 till en början skall tagas ut att bliva liksom förstlingskärven av denna nations frälsning. Jeremia 37 säger: en tid av nöd är inne för Jakob, en tid utan like i dess historia, dock skall han bliva frälst därur. Det skall ske vid Kristi andra tillkommelse. Sakariabokens 14 kapitel säger: se, en dag skall komma, en Herrens dag, då man i dig skall utskifta byte. Jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem. Staden skall intagas, husen plundras, och så vidare. Men Herren skall draga ut och strida mot folken så som förr på drabbningens dag. Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget gentemot Jerusalem österut. Och Herren, vers 9, Herren skall då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden skall Herren vara en och hans namn ett. Och så beskrivs välsignelserna över Israel som folk när Kristus regerar ifrån Jerusalem, och när löftena till Abraham, när löftena till David går i fullbordan. Och då ska det bli en tid då välsignelserna flödar ut över en hel värld så som aldrig förr i historien. Ty Satan ska vara fängslad och ett fridsrike ska upprättas där fred, frid och rättfärdighet och social rättvisa råder, därför att Kristus regerar. Men allt kommer, slutar nu Paulus i verserna 32 och framåt, allt kommer att bero bara på Guds barmhärtighet. Allt kommer att bero på att Gud ska förbarma sig över dem alla, både judar och hedningar. I Gamla testamentet var det främst Israel som var lydiga, medan hedningarna var olydiga. I Nya testamentets tid är det likasom tvärtom. Israel är olydigt, medan hedningarna har blivit lydiga. I framtiden ska judarna återbliva lydiga. Historien visar att alla, vare sig vi är judar eller hedningar, har handlat i ohörsamhet och olydnad emot Gud under historiens gång, och att vår frälsning endast kan bero på Guds barmhärtighet.
Min vän, är du fortfarande ohörsam emot Gud? Föraktar du hans godhet? När Paulus betänker denna Guds barmhärtighet, så kan han ändå annat inte än falla på knä och liksom utgjuta sitt hjärta i tillbedjan, i lovprisning. Oh, vilket djup av rikedom hos Gud! Vilket rikedom av vishet och kunskap! Hur outgrundliga är inte dina vägar, hur outransakliga inte dina tankar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något, så att han alltså bör betala igen? Ingen alls. Gud är absolut suverän, men också oändligt vis. Frälsningen beror endast av Guds nåd. Gud har varit fullständigt rättvis i historien. Ingen har blivit frälst på grund av egna meriter. Alla på grund av Guds barmhärtighet. Outransakliga Guds vägar. Du kan aldrig förstå dem. Ingen kan ge Gud råd. Gud står heller inte i skuld till någon. Men idag är han villig att ge dig sin barmhärtighet. Att ge dig sin barmhärtighet. Du ser att av honom, står det i sista versen nu, av honom är allting. Han är alltings ursprung. Genom honom är allting. Han är alltings skapare. Till honom är allting. Han är alltings mål. Men så länge du inte står i en rätt relation till honom, så är ditt mål inte vad Gud har menat med ditt liv. Ska du idag träda in i ett försonat förhållande med Gud? Kanske, min vän, kanske att hedningarnas skara snart är fulltalig, och då innebär det att Kristus ska komma tillbaka. Då innebär det att Israels hopp ska bli förverkligat. Vi har en framtid. Men har du en framtid? Har du en framtid? Har du en framtid bortom 80-talet? Bortom det är lidanden och problem och krig som vi brottas med på planeten jord. Kristi tillkommelse kan vara närmare än vi tror. Möjligen är judarnas instormande likasom i församlingen i vår tid ett tecken på detta. Judarnas hjärtan börjar förberedas för Messias ankomst. Och vi ser en försmak av någonting som ska komma, som är mycket underbart. Men är du med? Är du med? Det vore förgäves av mig att stå och ha denna predikan om jag inte finge uppleva att du kände att jag måste få vara med. Jag vill vara med. Jag vill få uppleva Guds barmhärtighet. Hör ni mina vänner, att bedja för Israel, det måste vara mycket väsentligt för oss. Att inte godkänna vad Israel gör i form av våldsaktioner och politiska drag i vår tid, det är inte där vi ska stå. Men att bedja för denna nation, det är för att vi vet att när det blir fred i Jerusalem, blir det fred på jorden. Att när Israel blir återupprättat, kommer välsignelserna att tillfalla en hel värld, och Guds härlighet, står det, ska uppfylla jorden. Men idag så kallar han dig. Förkasta inte hans godhet. När vi nu beder, får du vara med och bedja. Och när dubbelkvartetten snart ska sjunga en sång, så får du markera din längtan efter Guds försoning och förlåtelse över ditt liv genom att komma fram här. Eller om du vill bara komma fram och lovprisa honom, för att du får vara bland den skara som idag känner allt är väl. Låt oss avsluta den här gudstjänsten med lovsång så småningom. Vi samlas här framme till förbön, och du är välkommen i Jesu namn. Tack Herre för Romarbrevet 11. Tack för det budskap som ligger även i detta kapitel, allvarligt talande till oss, Herre. Och jag beder dig, gode Gud, att någon skulle känna längtan idag, så oemotståndlig, Herre, att de kapitulerade för din nåd. För du vill ju bevisa oss barmhärtighet, Herre. Tack att det inte hänger på egna meriter. Tack att vi kan inympas i olivträdet för att grönska till din ära av bara nåd. Och jag beder dig att någon skulle få uppleva det här idag. Jag beder dig, gode Gud, kalla du på ditt sätt någon människa till beslut. Amen.